allihopa och hjärtligt välkomna till avsnitt 244 av Ångestpodden.
Bonjour Sofie.
Okej.
Okay. Skoja. Alla bara, är hon i Frankrike? Denna älskade ja. Människa.
Men ja, det är jag som är Sofie.
Och det är jag som är Ida.
Härligt.
Jag är alltså inte i Frankrike, jag vet inte varför jag sa det. Jag fick...
Nej.
Jag fick upp bonjour i mitt huvud bara.
Bonjour, jag tänker på den här, du vet, man har på typ mackan.
Opsi-spons.
Så jävla gott.
Ja, det är gott.
Ja, hur är läget då?
Helt okej, måste jag säga att det
är. Jaha. Ja, det var ju härligt att höra.
Nej, men jag tycker ju verkligen att det är bra att antidepressiva finns när man mår dåligt, så kan jag säga.
Det är otroligt bra, vill jag säga.
Ja, jo, men verkligen. Och att det har fått mig att bli liksom mycket mer stabil nu. Mm. När jag liksom för några veckor sedan mådde katastrofalt.
Ja, nu är det dåligt. Faktiskt svårt att tänka sig. Alltså jag tänkte på det faktiskt igår när jag skulle gå och lägga mig. Eller när jag låg i sängen redan och allt var nedsläckt och så. Jag bara, det är liksom inte alls länge sedan som Ida kom in och väckte mig för att det var så mörka tankar så att du var liksom rädd. Mm. Jag bara, alltså undra vad du hade varit utan dina antidepressiva.
Mm. Eller så alltså jag har ju en fantastisk psykolog som också har gjort ett jättejobb.
Ja.
Men de låter ju en på något sätt bli lite lugn i tanken.
Ja.
Liksom.
Mm. Ja, hur skulle du liksom beskriva, alltså... Hur skulle du beskriva ditt mående nu? Alltså känner du att du liksom går på antidepressiva?
Nej, det gör jag ju inte. Alltså det är ju inte så här. Alltså jag vet inte heller. Så här, jag kan inte vara talesperson för alla som börjar
Nej, jag
med
frågar
SSRI.
Ju dig.
Liksom antidepressiva. Men för mig är det liksom inte så här att jag känner mig avtrubbad.
Nej.
Alls. Jag känner mig snarare tvärtom, mer närvarande. Jag kände mig mer avtrubbad när jag mår så dåligt som jag gjorde för några veckor sedan. Jag känner mig väl lite mer stabil, lite mer lugn, men jag är ju fortfarande ganska ångestfylld och liksom orolig, som är ju en del av min nytillkomna GAD-diagnos.
Precis, men där, det är ju där psykologen kommer in.
Ja, som min hero.
Ja, precis. Ja, men det är ju härligt. Ja, jag bara slogs av det igår. Vet vad jag också gjorde igår?
Alltså, nej, jag... för jag tänkte fråga nu hur du mår.
Jo, men jag mår bra. Men det som jag bara gjorde igår, som ju alltid blir lite så här, ja, men upside down feelings.
Okay.
Det var igår. Jag brukar typ så här, om jag inte är jättetrött när jag går och lägger mig, men typ för trött för att läsa. Jag försöker alltid läsa lite innan jag ska sova och så. Sen igår jag bara, nej men nu vill jag typ lyssna på lite musik. Jag gillar liksom att somna till musik. Jag kan somna till vilken musik som helst. Rock framförallt kan jag somna till.
Det är
jag vaggas in i det, det är helt sjukt. Men ja, i alla fall. Så bara uppdaterade jag min Spotify igår, för det har inte jag gjort på länge, du vet, uppdatera appen. Och då såg det lite annorlunda ut, så då såg jag mina listor på ett annat sätt. Hittar listan som jag hade under mitt första år i gymnasiet.
Nej.
Och jag låg och lyssnade på den i typ en timme, och du vet, det var så mycket minnen som spelades upp i huvudet. Jag har typ aldrig saknat liksom hela den perioden så mycket som jag låg och gjorde typ en timme igår.
För du brukar säga att du mådde ganska dåligt den
perioden. Ja, men det, alltså, ja, alltså första terminen i ettan mådde jag ganska dåligt, ja. Det, alltså, jag tyckte inte det var en kul tid liksom.
Men för nostalgiker spelar inte det någon roll.
Det gör det,
det kan ju
inte
du känna liksom.
Speciellt inte när jag då lyssnar på musiken. Det var ju ofta ganska härlig musik. Det var liksom alla våra pepplåtar, festlåtar. Jag bara, alltså gud, det är inte konstigt att jag var så himla pepp på fest och ha roligt, för musiken var så mycket mer festlig än vad den typ är nu.
Tick-tack, did you put my record in?
Ja, precis.
Nu kan jag verkligen inte den texten.
Nej,
det,
med liksom jag tror det var fel.
Med risk för felsägning.
Ja, men det var bara så himla nostalgiskt där igår.
Jag fattar.
Men jag älskar ju att de listorna finns kvar. Alltså vet jag, skulle ju aldrig få för mig att radera en Spotify-lista.
Nej.
Det, alltså det finns inte på min världskap.
Jag kan ju säga så här att jag har ju liksom, ja men jag har med, jag har kvar alla gamla.
Mm.
Jag har liksom kvar någon lista som en kille har gjort om mig.
Det var ju fan fett romantiskt ändå.
Ja, men jag har liksom kvar den listan med, som är så här helt sjukt. Men även att jag har ju då vissa liksom, jag kopplar ju liksom musik också så starkt till minnen, personer.
Jättemycket.
Jag har ju en artist, och som att jag inte kunde säga den artisten.
Hen,
Veronica Maggio är ju så starkt kopplad till en kille jag var kär i. Så även om hon släpper ny musik nu och jag är lyckligt kär i en annan relation, så tänker jag på den killen. Till.
Ja visst, ja visst, så är det.
Och att jag liksom är 17 och kär i honom.
Fan vad bra musiksmak jag hade också då. Men någon min nostalgiska lilla timme där igår innan jag skulle sova.
Vi är denna veckan sponsrade av Ako! Wow, Sofie.
Nej men alltså hudvårdsprodukten som nu har varit med mig sen jag började använda hudvårdsprodukter. Alltså Ako har funnits i vårt badrumsskåp hemma så länge jag kan minnas.
Nej men samma här, och så tror jag det är för väldigt många.
Ja.
Alltså Ako är ju liksom anrikt, känns det som.
Det känns liksom så här hudens Rolls Royce.
Ja, nej men klassiken.
Ja, verkligen.
Då tänker man på Ako.
Mm. Och vi är väldigt, väldigt stolta över det här samarbetet eftersom Ako nu har en ny kampanj som heter Min hud ska inte stoppa mig. Och du och jag har ju ändå pratat lite grann redan i podden om vår hy.
Och kanske inte så mycket om att vår hud faktiskt har stoppat oss.
Nej men precis, och huden, när den har varit väldigt dålig, har liksom tryckt ner, ja i alla fall min självkänsla till botten.
Ja, och kolla här nu Sofie vad du gjorde.
Ja.
Du sa du när din hy har varit väldigt dålig.
Jag vet. Jag har också använt ord som problemhy. Ja. Och det gör mig själv väldigt förbannad.
Jag vet, för vi båda har ju haft akne.
Yes.
Och väldigt, väldigt mycket akne.
Mm.
Och jag har med, alltså jag har använt ord som äcklig om min hy.
Mm.
För att det är liksom så jag har sett på mig själv.
Och problemet har varit, precis, man har sagt äcklig om sin hy men menat sig själv.
Ja.
Alltså du vet, för att om hyn har varit äcklig då, säger vi, så har jag känt mig som en äcklig person.
Ja men precis, och jag har ju verkligen haft så, så svårt genom åren att visa mig osminkad. Även om jag liksom inte idag har några finnar i mitt ansikte, så känns det som att jag har det för att det är liksom inprintat i mig att min hud är någonting som jag skäms över.
Mm. Jag har ju typ så här också när jag liksom ska typ ta selfies så märker jag liksom hur jag ändå fortfarande anpassar mig efter liksom de områdena där min hud har varit som värst.
Mm.
Fastän det kanske inte är så mycket finna där just när jag ska ta den bilden.
Mm.
Så du vet, liksom, jag har med så att jag liksom anpassar fortfarande mitt liv efter hur den har varit. För i mitt huvud så känner jag ju fortfarande hur den huden påverkade mig. Liksom.
Ja, men verkligen. Sen så tror jag att jag har blivit bättre. Tror inte du att du också har blivit bättre på att till exempel vara osminkad?
Jo, det har jag verkligen. Men det har ju inte varit en enkel resa.
Nej, men verkligen inte. Och att också något så egentligen betydelselöst som röda prickar i ansiktet, att det kan påverka hela ens jag, alltså hela självkänslan och göra att man känner sig kass. För det har jag verkligen känt.
Ja, vi kommer såklart prata mer om det här framöver, men vi är väldigt glada över att få jobba med Ako som faktiskt vågar ta upp det här väldigt viktiga men också ganska jobbiga ämnet.
Verkligen, för så vi kommer ihåg nu, min hud ska inte stoppa mig. Tack Ako. Vi har denna veckan ett betalt samarbete med Systembolaget.
Yes, och som ni vet vid det här laget tror jag, men vi vill väl ändå påminna om varför vi har det här samarbetet.
Ja.
Och det är för att vi tycker det är så otroligt viktigt att prata om alkoholkonsumtion och ofta den starka kopplingen mellan alkohol och psykisk ohälsa.
Men precis.
Men också som jag har märkt ju från att vi startade det här samarbetet, hur svårt samtalet kring alkohol är.
Ja, det är så laddat.
Ja.
Man är så rädd för att trampa någon på tårna.
Mm.
Och det är liksom, jag vet inte, som att man känner att man klampar in i något jätte jätteprivat.
Ja, och att man liksom verkligen trampar på någon.
Ja,
alltså det, varje gång vi liksom pratar om det här även på vår Instagram som vi ju gör med jämna mellanrum, mm, så får jag så mycket nya insikter av er alla som liksom skriver till oss, ja, om vad ni har för erfarenheter av att kanske så här, ja men ni har liksom barndomsminnen från att era föräldrar har liksom, mm, druckit för mycket alkohol. Jag vet att det var någon som skrev förra veckan att så här, jag kan fortfarande inte se mina föräldrar påverkade av alkohol, alltså för jag kommer direkt tillbaka till de barndomsminnena och mår väldigt dåligt av det liksom.
Men något jag tänkte säga till dig nu, Sofie, det är att Systembolaget utlyser 10 miljoner kronor per år, mm, till alkoholforskning.
Yes.
Och viktigt att säga då det är att, alltså, det är inte Systembolaget som fördelar ut forskningsmedlen, utan de avsätter 10 miljoner kronor per år till alkoholforskningen. Men vilka som beviljas det här medlet då, det beslutas av ett oberoende alkoholforskningsråd.
Mm. Och varför är det då viktigt att forska på det här, tänker kanske någon. Nej, det tror jag inte att ni tänker. Det är väl jätteintressant och också viktigt att få reda på vad det finns för anledningar kanske till varför man tar till alkohol om man mår dåligt till exempel. Eller varför vissa samhällen dricker väldigt mycket mer alkohol än andra, varför liksom, hur det kan faktiskt påverka vår hälsa att ha ett systembolag, ja, alltså att ha, ja, monopol på alkohol.
Jag tänker med, alltså hur påverkar alkohol samhället och individen? Ja. Därför behövs ju forskning.
Precis, och också det här liksom intressanta är hur, alltså generationer är ju, alla har ju olika beteenden,
ja, men
och hur då alkoholkonsumtionen följer de här beteendena, det är ju svinintressant.
Men vill du höra lite historia från mig?
Ja, gärna.
Det finns en studie som heter Futura 01.
Som alltså delfinansieras av Systembolaget.
Exakt. I den så följs 5500 elever födda 2001.
Mm.
Man ska följa dem i 35 år.
Mm.
Och den här generationen är liksom historisk på många vis. De här barnen har ju då växt upp med digitaliseringen, mm, som en självklar del av sin vardag och verklighet. Men deras alkoholkonsumtion ligger också på en så låg nivå,
mm,
att det är väldigt, väldigt uppmärksammat.
Ja, men den är väl rekordlåg?
Ja,
ja.
Och vad betyder då det här liksom om 15, 25, 35, 45 år,
mm,
fortsätter det här förhållandet till alkohol eller kommer mönstret förändras med tiden?
Mm.
Och i så fall för vilka?
Mm.
Allt det här ska alltså forskningsstudien Futura 01 ta reda på.
Ja, men det är så spännande.
Nej, men jag dör.
Man kan läsa mer också om studien på futura01.se.
Vill man läsa mer om det här så kan man göra det på omsystembolaget.se/alkoholforskning.
Och okej, idag ska vi prata om att bli tvångsomhändertagen genom LVU.
Ja, och Sofie, det här är ju inte helt lätt.
Det är jättesvårt.
Vi ska ju börja med att säga att vi har med oss en fantastisk tjej, mm, som heter Tyra.
Yes.
Som skrev till oss och liksom bara egentligen delade sin historia.
Mm.
Och den gjorde oss både upprörda, den gjorde oss liksom berörda och vi kände bara att vi måste göra ett avsnitt om det här.
Ja, det ska ju komma sig ihåg att så här, det här är ju Tyras historia. Vi vill ju liksom inte så här skrämma någon eller så här ge liksom bilden av att det är så här det alltid ser ut om man liksom mår dåligt och behöver mycket hjälp.
Nej,
så
nej,
är det ju verkligen inte.
Men jag tänkte läsa vad är då LVU?
Mm.
För LVU står för lagen om vård av unga. Och den som är under 20 år kan vårdas mot sin vilja på till exempel ett HVB-hem eller ett ungdomshem med då stöd av den här lagen, LVU. Vård enligt LVU kan ske om det finns risk för att en ung persons hälsa eller utveckling tar skada av förhållandena hemma. Vård enligt LVU är också möjlig om en ung person utsätter sig själv för saker som riskerar att skada hens hälsa och utveckling, till exempel missbruk. Det är socialnämnden i kommunen som ansöker om vård enligt LVU hos förvaltningsrätten.
Yes, alltså det är mycket ord att hålla reda på här.
Ja, men verkligen, för sen finns ju även någonting som heter lagen om psykiatrisk tvångsvård.
Mm.
Den är vi ju inne på lite i det här avsnittet. avsnittet. Mm. Men vi fokuserar alltså på LVU, lagen om vård av unga.
Mm.
Och det ska verkligen sägas att Tyra blev omhändertagen genom LVU. Det handlade om att hon gjorde ett rymningsförsök. För ni kommer höra såklart i intervjun att Tyra har mått väldigt dåligt under väldigt lång tid. Och hon behövde ju vård.
Mm.
Men man förstår ju att så här, myndigheterna har inte haft koll på var ska vi placera henne.
Nej.
Och då blir det så här, vilket jag tycker är sjukt.
Ja, men det är skandal det vi ska lyssna på nu. Alltså det är så det är. Alltså jag tror inte riktigt att vi förstod det heller när vi träffade Tyra.
Nej.
Alltså så här, för det var en så himla liksom sprudlande person som bara liksom så starkt delade med sig. Och
ja.
Som hon liksom själv kommer säga i intervjun, som ni kommer höra, just det här med att det känns inte som att det är mig jag berättar om.
Nej, men exakt.
Men ja, nej. Jag tycker inte vi drar ut på det.
Nej, men det gör vi inte. Och vi rullar den här intervjun. Och jag känner så att det här är en förlängning på mellanstolarna.
Det är det verkligen.
Vi rullar intervjun med Tyra.
Varsågoda!
Hej Tyra och varmt välkommen till Ångestpodden.
Tack så jättemycket.
Det är jättekul att du är här.
Vi kollade ju när vi hade kontakt första gången via Instagram. Ja. Det är flera år sedan.
Ja, det är flera år sedan.
Ja.
Jag tror det är ett och ett halvt, två år sedan.
Ja, jag tror med det.
Ja.
Två år sedan tror jag faktiskt att det är.
Mm. Det ser man. Ja. Men för de som inte vet, vem är du?
Vem är jag? Jag är Tyra, jag är 21 år gammal och bor i Västerås. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara mig själv egentligen. Alltså jag gör i princip ingenting. Just nu så jag lever på Försäkringskassan och har aktivitetsersättning. Och ligger mest i soffan skulle jag vilja säga. Men jag försöker att ta hand om... försöka ta tag i hälsan först, så får jag se vad jag ska ta vägen sen.
Mm. Mm. Klokt.
Ja.
Men vi ställer ju alltid en fråga i Ångestpodden som alla gäster får.
Mm.
Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Oj. Hur lång tänketid får jag?
Du får lång.
Ja.
Ja, ångest. Det är så brett. Jag vet inte vad just som jag skulle definiera som ångest. Det är nog bara allt. Mörkret. Jag vet inte hur jag ska sätta ordet på just ångest egentligen.
Mm.
Jag känner att jag har använt ordet ångest som ordet för alla känslor som har med dåligt mående att göra.
Mm.
Att jag liksom inte har tänkt på just vad det ordet är.
Men idag ska vi prata om att bli tvångsinlagd. Alltså när började du må dåligt?
Oj, alltså det är jättelänge sedan. Alltså jag minns att redan när jag gick på dagis så var jag jätteaggressiv.
Mm.
Redan då så var jag liksom, när mamma lämnade av mig så sprang jag ut i regnet i bara strumporna efter henne och bara, jag vill inte vara här. Lågstadiet var jag också väldigt aggressiv, och jag tror väl att den här aggressiviteten var mitt sätt att visa att jag mådde dåligt, eftersom att jag var för liten för att kanske veta vad dåligt mående är.
Ja, men också ångest, man har ju inte de orden.
Nej,
precis. Nej men precis, och det är ingen som har berättat. Och sen, det är ju väldigt nytt också med att folk pratar öppet om ångest och psykisk ohälsa.
Mm.
Och sen när jag var så liten, då var det ingen som tänkte på det. Och så gick jag i lågstadiet och då började jag ett program som, jag är inte säker på vad det hette, men jag tror det hette ART eller något sånt där.
Mm.
Och då kom det någon tant, hon kom till skolan och så fick jag sätta mitt rum. Och så kommer jag ihåg att jag fick som en, det var ett vitt papper, så var det som bara en svartmålad gubbe.
Mm.
Och så fick jag en grön penna och en röd penna, och så skulle jag fylla i liksom så här, vart på kroppen kände jag mig arg och vart kände jag mig. Och jag kommer ihåg att den där gubben var helt röd.
Mm.
Och att jag var väldigt så här, jag var dum mot mina klasskompisar, mest mot dem som jag tyckte om mest.
Mm.
Och jag slog till och med min lärare med en sopkvast i huvudet en gång. Det var liksom så här, jag hade ingen kontroll över någonting. Jag var bara arg hela tiden.
Mm. Men kände du att folk liksom ville förstå dig? Alltså fick du ändå hjälp med liksom dina aggressioner på något sätt?
Alltså nej, det tycker jag inte. Jag hade ju de där som kom dit.
Mm.
Men vi kom ju inte vidare någonstans med det, utan jag satt bara gubben. Där och fyllde i den där gubben liksom, så ja. Var det typ inget mer med det.
Ja.
Sen pratade de väl lite om ADHD har jag fått hört efteråt. Aha. Men de kom ju aldrig vidare med det. Och sen när vi kom till mellanstadiet då blev det istället att jag var sjuk hela tiden. Mamma gör ont i huvudet, jag mår inget bra. Försökte hela tiden att få stanna hemma för att jag inte ville gå till skolan.
Mm.
Jag var inte lika aggressiv längre, men, eller så här, taskig mot andra. Men jag var ju fortfarande så här, jag brydde mig inte om skolan. Jag gick ju i de här små rummen där man fick sitta, där de som inte var lika bra eller inte skötte sig lika bra fick sitta.
Mm.
Så det har ju hela tiden blivit att jag missat skolan.
Okay.
På grund av att jag hela tiden suttit i liksom möten eller någonting.
Mm.
Och sen högstadiet blev det ju att jag började skolka istället. Så där missade jag också hela skolan. Och där blev det ju... Där började det med att... Där började jag själv skada mig själv också. Och sen så, anmälde rektorn till BUP.
Mm-hmm.
Så jag tror det var runt 2013 som jag var på BUP första gången.
Mm. Det är ändå alltså sent om man tänker på att liksom hade varit så stökigt i skolan hela tiden. Ja, och så är det först på högstadiet som en rektor bara, Tyra kanske behöver prata med någon.
Ja, precis. Alltså. Ja, men precis. Det är ju, men det är väl det att det inte var uppmärksammat då. Det var ingen som liksom hade tanken på ens att jag mådde dåligt.
Nej.
Utan folk trodde ju bara att jag var lat för att jag inte gick till skolan.
Mm.
Eller att jag inte ville, eller liksom så här, att jag bara var en rebell, eller vad man säger. Bara ville stöka ner och inte bry mig och se tuff ut. Men så var det ju inte.
Men du skrev också till oss att du var tvångsinlagd flera gånger.
Mm.
Minns du första gången?
Alltså jag vet inte riktigt om jag tror att det kanske är en gång som jag inte har varit tvångsinlagd.
Mm.
Någon gång, det är någon gång på BUP jag tror att jag har lagt in mig själv eller tillsammans med mina föräldrar och liksom psykiatrin. Men annars har det alltid blivit att jag har sån temperament att jag kan inte vänta.
Mm.
Så det blir svart för mig. Så det blir ofta att även om jag kommer dit självmant så slutar det ofta med att vakterna tar mig och så blir jag tvångsinlagd.
Mm.
Och på psykiatrin har jag varit det. Jag kan inte ens räkna hur många gånger. För det är så många gånger så jag kommer inte ens ihåg.
Mm.
Men nästan alla gånger så har det varit tvångsinläggning. Just för att jag blir så arg och inte kan kontrollera mig själv.
Mm.
Och även där borde de ju ha märkt och hjälpt mig med aggressiviteten. Men det har inte tagits upp så mycket heller om att gå terapi eller jobba på det.
Det är så konstigt. Alltså jag menar, det blir så ett mönster, men när det återupprepas så måste man ju försöka göra någonting för att man inte ska hamna där igen.
Ja.
Men 2014 så fick du bipolär sjukdom ospecificerad och 2015 så fick du din första mani.
Mm.
Alltså berätta, vad hände då?
Alltså jag visste väl inte först riktigt att det var en mani. Jag hade i 3-4 år bara legat i min säng och varit jättedeprimerad. Och sen 2015, det var ungefär under hela sommaren som jag var väldigt pigg. Jag var ute med kompisar hela tiden, jag drog med tåg till Stockholm. När mina föräldrar ringde så struntade jag i att svara. Jag drog bara iväg och festade massa. Och jag mådde bara jättebra, jag kände att jag ägde världen och att liksom jag kunde göra precis vad jag ville fast jag egentligen bara var... Hur gammal var jag 2015? Jag kan vara 16 år tror jag var.
Mm.
Så mina föräldrar var inte alls så glada att jag var ute och drack massa alkohol och drog till Stockholm. Nej. Och var borta en hel helg i Stockholm utan att jag kände någon där. Så efter ett tag så fick ju min mamma, hon orkade ju inte mer så hon hörde ju av sig till socialen.
Mm.
Och då blev jag ju inkallad på möte där. Och där fick jag ju egentligen inga val utan det var antingen... Så fick jag följa med till... För behandlingshem stod redan på... Liksom, det stod skrivet att du kommer hamna på behandlingshem.
Mm.
Och då var det antingen så följer du med på ett självmant och så får du bo på ett öppet. Eller så kommer du bli inlåst på ett låst behandlingshem och vi kommer ta dig dit med tvång. Alltså LVU.
Mm.
Men... Och då var jag för en gång skull smart och följde med. Och skulle kolla på det här behandlingshemmet som det låg i Falun. Så jag åkte dit med min mamma, min pappa och min socialsekreterare.
Mm.
Och så var vi där ett tag och det var ett stort fint hus. Och först tyckte jag det var så här fint och jag tänkte bara, men det här kanske är bra för mig ändå.
Mm. Jag kände du det att du ville på något sätt ändå få hjälp?
Alltså jag tror inte, jag var fortfarande så här rätt trotsig då.
Mm.
Jag var ju ändå, ja men jag var 16-17 år, då är man ändå rätt så här, man vill börja dricka och sånt fast man inte ska det.
Mm.
Och man vill börja festa för alla andra, man vill hänga med på de där grejerna.
Mm.
Och jag ville ju inte direkt bli inlåst på ett behandlingshem då, jag ville ju fortsätta hänga med mina kompisar och göra de där roliga grejerna som jag egentligen inte får göra.
Mm.
Men jag tyckte ändå att det såg liksom fint ut när jag var där. Men sen kom en till sån här blackout, eller vad man säger, när det bara blev svart för mig. Så jag minns inte jättemycket där förutom att jag bara springer därifrån. Jag hittar inte mina skor så jag struntar i skorna och bara springer ut. Och det var rätt så, alltså det var inte så många som bodde där. Det fanns bara några hus, det var liksom inte inne i Falun, det var lite längre ut. Så de som bodde runt omkring var ju vana med att tjejer kanske försökte rymma därifrån eller sånt. Så de förstod ju direkt att någonting var på tok när det sprang runt någon utan skor där.
Ja.
Och försökte, jag vet inte det, klättra över stängsel och grejer.
Mm.
Så när jag springer sen över till en bro så kommer precis polisen. Så de hinner ju precis ta tag i mig innan jag vill släppa taget från bron då. Och sen blir det bara en kö av folk bakom polisbilen och de fängslar mig och tar med mig till psykiatrin i Falun.
Men hur kände du liksom där och då? Eller går det liksom sätta ord på det?
Alltså allt det som jag typ ska prata om idag, det, alltså jag vet ju att det är verklighet. Och när jag tänker på det så jag ser allting framför mig så tydligt som att det hände här och nu. Men samtidigt så känns det som, det känns så overkligt, som att jag berättar någon annans historia. Så det är svårt också ibland att veta, ja men vissa stunder hur jag reagerade då, för det var ofta svart. Jag fick ju i alla fall åka till psykiatrin där, så fick jag sitta där med två polismän i, jag vet inte hur många timmar, 2-3 kanske, medan socialsekreteraren och mina föräldrar var inne på psykiatrin i Falun och pratade med dem. Och sen så kommer de ut efter 3 timmar och så tar polisen med mig ut till polisbilen igen. Och sen kommer jag bara ihåg att de säger bara, men nu ska du följa med oss typ. Och sen så vevar de ner vindrutan och bara, men du får hälsa hej då till dina föräldrar. Och jag förstod ingenting, men jag var samtidigt i som chock, så jag bara satt där och bara, ja, hej då typ. Så åkte vi till polisstationen i Falun. Så fick jag sitta där i sån här liten cell och vänta någon timme. Sen kom det 2 stycken som skulle skjutsa mig. Jag kommer inte ihåg om jag fick nu, när jag fick information om vart jag skulle eller vad det var som skulle ske. Men jag vet att jag sen åkte jag i alla fall bilen upp med dem från Falun till Sollefteå. Som är, jag vet inte om ni vet vart det ligger.
Ja, det är jättelångt
upp.
Över mellan Sundsvall och Umeå. Typ.
Mm.
Och det är fler alltid folk som när jag säger Sollefteå, man menar inte Sollefteå? Nej, jag bara, nej, Sollefteå. det är så litet, jag visste inte ens att det existerade. De har inte ens tåg eller busstation där. Liksom. Så
det är
ju
så
verkligen att man inte kan ta sig därifrån.
Ja.
Utan det är gå, cykla eller bil om man ska kunna ta sig därifrån. Ja. Vilket då är väldigt bra om de ska ha en låst institution där. För då är det inte så lätt att rymma.
Nej.
Men jag så åkte ju upp med dem dit. Kommer inte ihåg hur många. Jag tror att jag sov den mesta biten. Jag var väl helt slut efter att suttit och bara väntat på vad som skulle ske. Sen blev jag bemött av personalen där. I ett litet enskilt rum innan. Det är flera avdelningar. Jag bodde på, den hette Hagen. Det är en akutavdelning. Där man bara är för tillfället. Sen har de 2 låsta behandlingshem. Ett som är lite mer låst. Och ett som man även kan få permissioner. Och man kan även efter lång tid få så här en utslussningslägenhet. Eller vad det heter. Fast i Sollefteå då.
Ja, för nu ska det ju sägas att då hamnar du ju på
den här akut
Vemyra ungdomshem.
Ja.
Och för jag tror
som
att
ett cishem.
Ja, precis.
Det är ju inom
institution. Alltså det är en institution. Mm. Och ett ungdomshem är väl i grund och botten för de som har begått brott.
Ja,
ungdomar som har begått någon form av brott.
Mm. Ja, oftast som är för unga, är ju narkotikabrott. Och, ja. Mm. Eller om man har hjälp till med mord och sånt. Mm. Men sen finns det även psykiskt sjuka som hamnar där. Mm. Och det gör de oftast för att de har ingen lösning till. Jag hamnade ju där för att jag skulle till ett öppet behandlingshem. Jag reagerade, om inte jag hade reagerat som jag gjort och bara stannat där och sen flyttat till det där öppna behandlingshemmet, då hade ju inte det här hänt.
Nej.
Men eftersom att jag rymde och drog därifrån, då behövde ju de ha en nödlösning till vad de skulle göra av mig.
Mm.
Och då blev det ju att jag fick hamna där.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker det är dålig.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Eftersom att jag kunde inte vara någon annanstans.
Nej.
Men kan man beskriva det som att det är liksom ett fängelse för minderåriga?
Ja, verkligen.
Mm.
Det är, vet du, det är mer säkerhet där än på psykiatrin.
Mm.
Psykiatrin, de kan ha glasvaser och liksom lite sånt där. Där var det, och där kan man få äta på vanliga tallrikar. Och här var det verkligen inga mobiler. Så när jag kom in i det där lilla rummet, de tog mina mobiler, jag fick klä av mig alla mina kläder, sätta på mig någon, de hade köpt någon mjukisdress och trosor till mig, jag fick sätta på mig. Så de tog verkligen alla mina grejer. Jag tror, jag för mig att det egentligen skulle luta mig fram också för att de skulle se så att jag inte hade några droger.
Mm.
Men jag kommer ihåg att jag vägrade det, för jag ville verkligen inte, jag hade ju ändå inget. Så.
Nej.
Men jag vet att några andra tjejer där fick göra det. Men det kanske var folk som kom in just för narkotika också.
Mm. Men visste du liksom, alltså vad det var för hem du hade hamnat på då när du väl var där? Även om du kanske inte fick veta det på vägen dit, så förstod du vad det var.
Hade ingen aning. Jag hade ingen aning om vart det var jag skulle. Jag trodde att det kanske var bara ett annat behandlingshem. Men jag hade ingen aning om att de skulle, alltså jag blev ju förvånad när de tog min mobil, när jag skulle klä mig alla mina kläder.
Ja, så jag tycker, var du inte rädd?
Jo, jag var livrädd, men jag var nog samtidigt i väldigt stor chock. Så jag tror inte riktigt jag fattade vad det var som pågick.
Mm.
Men när du väl fick reda på liksom var du hade hamnat, hur kändes det då att så här, gud, jag är på ett ställe som egentligen är till för unga som begår brott? Hur kändes det?
Jag tror inte riktigt jag tänkte på det förrän jag kom ut därifrån.
Nej.
För även fast det var folk som liksom var där för narkotikaberoende och sånt, så mådde ju de också väldigt psykiskt dåligt. Mm. Så jag såg ju bara dem som, de hade ju inga droger där som de tog.
Nej.
Så jag såg ju bara dem som att de också mådde dåligt.
Mm.
Så det fick ju ändå känslan av att det bara var folk som mådde dåligt där.
Mm.
Mm. Så jag kunde inte riktigt se att det var så.
Men var det någon som berättade för dig hur länge du skulle bli kvar där innan du skulle hamna på ett behandlingshem?
Nej, det fanns inga planer alls. Det var, de flesta som var där 2-3 veckor.
Mm.
Och det är väl den normala tiden, antar jag, eftersom att de flesta, det var en tjej som hade varit där innan jag kom, och hon hade varit där ungefär ett år.
Oj.
Och hon var också där för bara psykisk ohälsa.
Oh.
Jag tror att det bara var hon och jag, i alla fall på våran avdelning, som bara var där för psykisk ohälsa.
Mm-hmm.
Och hon var jättesnäll också. Vi kom jättenära varandra. Det var skönt att ha henne där, eftersom att alla andra bara flyttade och drog och flyttade. Mm. Och liksom, så det var ju bara hon jag kunde komma riktigt nära innan de andra skulle flytta vidare.
Mm.
Men alltså, hur bodde du där inne? Hur såg det ut liksom?
Det var väldigt litet ändå. Det var som ett, det var som en smal hall, och där fanns det 3 rum.
Mm.
Sen var det en toalett. Och de 3 rummen delade på den toaletten.
Okay.
Men 2 av de rummen var, jag tror de var sönderslagna eller någonting. De var under renovering i alla fall. Och sen fanns det vid den hallen fanns det som ett liten liksom, det gick inåt lite och där fanns det en tv och tre stycken sån här, det var sån här Ikeas billigaste fåtöljer av trä.
Mm.
Såna stod det där och ett litet bord. Mm. Så där fanns det en liten tv. Sen när man kom ut från den hallen så var det ett litet kök som var låst oftast. Ibland om det hade varit jättelugnt på avdelningen så kunde de öppna det om man ville ta en nattmacka. Annars var det bara personalen som fick gå in där.
Mm-hmm.
Sen var det ett litet rum. Nu vet ju inte de som lyssnar, men ungefär som härifrån.
Mm.
Och dit. Eller lite större, men lite mindre än det här rummet.
Mm.
Och där var det som ett stort, liksom som en stor parkbänk som var jättelång. Med liksom att, vet du, pallar som sitter fast i bordet.
Mm. Okay,
Sådana var det som var som, det var som ett stort köksbord. Och så var det två fåtöljer. Och det var liksom den ytan vi hade utanför våra rum.
Mm. Men delade du rum med någon? Eller
nej, man hade egna rum.
Egna rum. Mm.
Men man delade toalett, det fanns tre toaletter.
Mm.
Och så fanns det 9 rum.
Ah, okay.
Men när jag bodde där var det max jag och 5 till tror jag som bodde där samtidigt.
Mm.
I alla fall på våran avdelning. Sen var det ju andra avdelningar.
Mm.
Och vi hade ju det, var ju, det fanns ju flera rum, eller bättre, flera hus än bara de tre avdelningarna.
Mm.
Det var ju ett liksom kökshus där det var mattanter. Så fanns det en gymnastiksal som jag tror även användes av liksom Sollefteås befolkning.
Mm. Okay,
Och sen fanns det en liten skola som hade som ett litet gästlägenhet över.
Mm.
Och sen även trä- och syslöjd.
Mm.
Och ett hus för resterande personal.
Mm. Men hur såg en typisk dag ut?
Om man gick i skolan så har jag för mig att den började ungefär 9.
Mm.
Så då gick man upp. De kom ju alltid in och väckte en även om man skulle till skolan eller inte. För de försökte ju att man skulle ha rutiner.
Mm.
Jag är inte riktigt säker på vilken tid det var, men det kan ha varit mellan 7:30 och 9:30 som de alltid kom och väckte en.
Mm.
Sen var det frukost, sen om man gick till skolan. Skolan var oftast bara 2-3 timmar. Och då fick man gå med personal över dit och så var det annan personal där och lärare där. Sen kom personalen och hämtade den när det var dags för lunch. Och så åt man lunch, sen var det fritid. Och då kunde man till exempel, om det var lugnt på avdelningen så kunde man, det fanns ett pysselrum som man fick vara i ibland. Och så fanns det även ett litet rum där det fanns en till tv och ett Wii. Och så fanns det även en sån här gammal tegelstensdator.
Mm-hmm.
Men den hade ju inget internet. Så jag vet att jag satt där varje dag och spelade spindelharpan.
Ja!
Det var typ det jag kunde göra.
Mm.
Och sen fick vi varsin sån här mini-MP3 som inte ens hade en skärm.
Okay,
men man kunde ju bara ha låtar som fanns på den där datorn. Och det var ju typ så här. Ja, vad kan det ha varit? Rihannas gamlaste låt typ. Så jag hade ju inte jättemycket att lyssna på.
Nej.
Och sen var det ju att man gick och la sig bara. Så det var inte så mycket. Dagarna såg rätt lika ut.
Mm. Men avdelningen som du var på, den var låst.
Mm, det var alla avdelningar, men den var ju lite extra låst.
Alltså jag tänker om man liksom så här inte riktigt förstår, alltså vad innebär det rent liksom i praktiken att en avdelning är låst?
Alla dörrar är låsta och det är bara personal som har nycklar. Om man ska ut någonstans så måste ju verkligen allt är låst. Alla fönster är sån här ni vet sånt här glas som inte ska gå och slås sönder.
Mm.
Tre dubbelt sånt glas. Och sen hade vi som om man skulle röka så var det var som en vanlig liksom altandörr. Men där hade de byggt som vad ska man säga, det var bara träplankor som var fastspikade så att man verkligen inte skulle kunna ta sig därifrån.
Mm.
Och sen var det liksom en sån här som man har i bilen om man ska, som man kan trycka i om man behöver eld i bilen. En sån satt på väggen.
Mm.
Så om man skulle tända sin cigg fick man liksom trycka in den och tända med den. Vilket gör att ciggen smakar typ som en lite mer som en fimp.
Mm.
Så det var ju inte jättenice heller.
Nej. Så om du hade sagt så här till de personalen, jag skulle vilja ta en promenad, så hade du inte fått det?
Man fick ta bilturer ibland. Men det var typ max 20-30 minuter. Och det var oftast inte varje dag. Och det var alltid beroende på hur mycket personal det fanns och om det var lugnt på avdelningen. Oftast var det ju kaos på avdelningen.
Mm. Men då följde alltså en personal, någon från personalen med på den här bilturen?
Ja, jag behövde dock alltid åka med två personal. För att jag hade så många rymningsförsök och jag var lite snabbare än de flesta personalerna. Mm. Så jag behövde lite mer personal på mig.
Ja, så du försökte ändå rymma ifrån det här stället? Mm. Men alltså fick du ta emot alltså något besök?
Min mamma och hennes ex var där en gång.
Ja.
Och då skulle de bo i det här gästlägenheten som fanns över skolan.
Mm.
Men alltså när de var där, det var... Jag ville liksom... När de, först var jag jätteglad att de skulle komma dit. Men när de väl var där, då var det så här... Kan ni bara åka hem?
Mm.
Jag ville inte umgås med dem. Så jag var på avdelningen istället för att kunna sitta i gästrum och hänga med dem.
Mm.
För jag blev bara så här... jag tror det blev för jobbigt.
Mm.
Jag ville bara vara klar där och träffa dem efter det.
Precis. Det kanske blir så påtagligt att du var fast där och de skulle komma och sen åka igen.
Ja.
Men fick du prata i telefon?
Vi hade telefonlista som socialen... hade, man fick ge namn och nummer och så fick de godkänna.
Okay.
Jag hade tre kompisar och så hade jag min mamma, pappa och min farfar.
Mm.
Så det var de jag hade jag kunde prata med.
Mm.
Och telefontiden var max en halvtimme om dagen. Det var också beroende på personal och hur lugnt det var på avdelningen.
Mm.
Så allting var ju liksom efter det.
Mm.
Om man fick göra så. Ibland kunde man ju inte prata med någon på hela veckan.
Okej. Men du nämnde liksom nästan precis att det kunde vara ganska stökigt på avdelningen.
Mm.
Alltså när man bor så, alltså kunde du känna att det fanns en risk att man liksom triggade varandra?
Det gjorde man verkligen.
Ja.
Det var, alltså man mådde ju väldigt mycket sämre där än vad man gjorde innan man var där.
Mm.
Så det var ju liksom verkligen inte till någon hjälp där. Alltså man blev... Det är nästan skämmigt att säga hur jag har betett mig när jag har varit där.
Mm.
För man blev verkligen som ett monster. Alltså jag slog sönder hela mitt rum. Alla som bodde där slog sönder hela sitt rum.
Mm.
Och det var verkligen...
Samtidigt?
Alltså... Ja, alla samtidigt kunde det vara ibland. Och då det gick liksom sån här larm, som brandlarm nästan, som personalerna fick trycka på.
Mm.
För att de behövde hjälp från andra avdelningar.
Oh.
För att hålla fast allihopa, för att alla slog ner hela sina rum. Liksom, skrivbord var liksom smul i varje rum. Och gardinstänger var neddragna och folk började slå. Det var någon personal som fick revbenen brutna.
Oj.
För att en tjej sparkade henne. Så det var ju liksom hela tiden. Och det där larmet kunde gå ibland tre gånger på en dag.
Mm.
Så det var ju väldigt hela tiden. Mm. Det var väldigt påtagligt att vara där.
Mm.
Ja, och men även om liksom... man själv var lugn en dag och någon annan började.
Då kunde man också.
Då kunde man ju trigga sig igång. Speciellt eftersom att folk skrek ju så högt de bara kunde. Bara, jag vill dö.
Mm.
Ta mig härifrån. Och det triggar ju gången väldigt mycket.
Mm. Mm. Jag trodde man liksom var arg också på liksom, alltså systemet. Kanske inte det man tänker när man framförallt är så ung. Men alltså känner man sig så här, så orättvist behandlad. Alltså att det är därför man får ilska. Eller kanske är ilskan mer, alltså ångestens sätt att liksom uttrycka sig på.
Jag tror det är både och. Jag tror det är både det här att jag vill ut härifrån.
Mm.
Och att liksom, varför ska någon annan bestämma över mig? Varför... Mm. Varför ska någon kunna sätta mig här för att jag mår psykiskt dåligt? Hur ska det här kunna hjälpa mig?
Ja.
Men även att man mår så dåligt och även att man inte kan skada sig där, för man ville ju verkligen inte leva när man var där.
Nej.
Och då det blev väl så mycket ilska. Det blev väl allt på samma gång.
Ja. Mm.
Så det blev det ju sån extrem ilska.
Mm.
Så man bara slog på allt som var runt omkring sig.
Mm. Men jag tänkte också på att alltså som du sa, att de flesta var där 3-4 veckor.
Mm.
Men du var där 12 veckor.
Mm.
Har du fått någon förklaring nu i efterhand på varför du fick stanna där så länge?
Ja, nej, jag har väl inte direkt fått någon förklaring. Men jag tror att det var för att jag var inte lika lugn som de andra var.
Mm.
De andra var lite lugnare och då hittades det behandlingshem till dem. Ja, men de var friskare. De liksom kunde få slussas ut tidigare eller vad man ska säga. Mm. Och jag skulle egentligen ha varit där längre.
Mm.
Men jag lyckades på något sätt övertala dem om att jag kan inte vara här längre.
Mm.
Så då akut hittade de ett behandlingshem till mig som jag fick flytta till.
Mm. Okay.
Så jag skulle egentligen ha varit kvar längre än vad jag var.
Mm.
Och jag skulle egentligen ha gjort en utredning där. Och ja, inte på behandlingshemmet.
För det tänkte jag, fick du någon sorts hjälp där? Gick man liksom i någon samtalsterapi eller så här? Alltså,
vad fick liksom du för behandling liksom? Ja.
Alltså, jag har ingen minne av att jag har gjort något annat än att bara skrivit i något papper om hur jag mår typ.
Ja.
Och sen, har man, sen hade man ju typ en, två gånger i veckan då man pratade med sin handledare. Men jag har ingen minne av att jag fick ut någonting.
Nej.
Eller att jag fick någon hjälp av
det. Jag tänker det borde ju vara så här konkreta program i sådana fall. Att okej, nu har du kommit här första veckan. Mm. Kanske det är lite stökigt liksom. Då förstår jag med att man behöver typ bo in sig lite och bara så här, kanske acceptera att man är där liksom. Men att man sen då bara, nu kör vi liksom det här programmet för att du ska bli frisk. För som du själv sa, alltså, du var ju sjuk. Det är inte konstigt att man inte blir friskare om man liksom inte får bearbeta allt man har varit med om och alla känslor man har och liksom, ja, men lära sig hantera sina känslor.
Ja, alltså, sen tror jag också att det var svårt på just den avdelningen jag var på. Jag vet egentligen inte om den avdelningen var till för det.
Nej.
Sen blev det ju också att så fort jag kanske började lugna mig lite så kom det ju nya som mådde dåligt.
Mm.
Och då började ju de dra igång liksom.
Mm.
Och då drog ju jag igång också. Så det blev ju liksom aldrig lugnt. Ifall jag bara hade bott med samma 5 personer i 12 veckor, då kanske alla tillsammans hade kunnat lugna ner sig.
Mm.
Men eftersom att det hela tiden kom nya som var chockade och inte fattade vad som hände och ville därifrån, då blev det ju liksom ett, ja men, det var ju kaos hela tiden.
Ja, det var stökigt
bara.
Liksom.
Ja. Mm. Men alltså, så här nu i efterhand, tar du med dig någon bra erfarenhet därifrån?
Jättemycket.
Ja.
Jag tror inte jag hade varit samma person idag om jag inte hade bott där.
Nej.
Jag har ju både lärt mig mycket mer om psykisk ohälsa i sig. För det var så mycket, och lärt mig om så mycket olika människor.
Mm.
För det var så himla mycket olika folk där.
Ja.
Så det har jag lärt mig jättemycket av. Och lärt mig av att se saker som andra inte har sett. Och ja, men det var bara så mycket där som man inte ser.
Mm.
Och allt det har jag ju tagit med mig.
Mm. Och bara så, det är verkligheten liksom.
Ja.
Men om du ändå skulle se tillbaka på dig själv från den tiden, nu så här i efterhand, vad tänker du att du hade behövt där och då för att kanske inte liksom må lika dåligt eller för att må bättre?
Och jag vet inte riktigt. Det som var när jag bodde där också var att jag ville inte ha hjälp.
Mm.
För jag var verkligen den här, jag ville bara festa och ha kul. Jag ville inte ha hjälp. Jag brydde mig inte om att jag mådde dåligt. Det var bara när jag mådde där som jag mådde dåligt. Fast så var det ju egentligen inte.
Nej.
Men det var så jag kände.
Mm.
Så jag tror faktiskt att ingenting hade kunnat hjälpa mig där, för jag ville inte ha någon hjälp alls liksom.
Nej. Men när kände du att du ville ha hjälp? Alltså när förstod du att du behövde hjälp?
Det är inte så länge sedan ändå. Det kanske var när jag fyllde 18.
Mm.
Mm.
Det var efter det här och efter behandlingshemmet och när jag hade fått LVU i hemmet.
Mm. Mm.
När den togs bort, då började jag känna att jag vill nog lösa det här nu.
Mm. Men jag tycker ändå att det är, alltså, nu när du sa, jag blev nästan chockad när jag bara, men tar du med dig någon bra erfarenhet? Och du bara, ja, jättemycket.
Mm.
Alltså på något sätt är det ändå, alltså det är så starkt att trots en sån tuff period och ett sånt ställe som så här, du var liksom inlåst där, att det ändå kan ge någonting.
Mm. Ni hade ju absolut gjort allt för att sluppit den tiden.
Mm.
Men samtidigt så alla erfarenheter jag tagit med mig därifrån vill jag ha.
Mm, precis.
För jag ser alla människor på helt annat sätt. Och jag tror att jag är en mycket mer omtänksam människa och förstår folk mycket bättre än vad jag hade gjort om jag inte hade varit med om de sakerna.
Det tror verkligen jag också.
Men hur mår du idag?
Det är upp och ner. hela tiden. Jag är ju, jag fick ju bipolär sagt, jag har precis fått det klar, eller jag har fått vilken typ jag har.
Mm.
Och det var typ 2, vilket jag inte riktigt tror på. Mm. Då jag har haft manier och psykoser också, men de har inte kunnat, vet du, ställa någon annan diagnos än typ 2, då de inte har sett mig manisk eller psykotisk.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Och sen fick jag ju även ADHD som de trodde när jag var liten. Så den kunde de ju ha jobbat på lite mer på när jag var yngre.
Ja, det kan man
nu när jag ändå hade den nu helt plötsligt.
Ja.
Men jag ska få ny läkare nu, så jag ska försöka få en bra medicin. Mm. Jag har haft alla mediciner mot bipolär, men jag har haft intoxer på alla och hamnat på intensiven och sånt.
Vad är intoxer?
Överdoser.
Ja.
Så jag har inte fått prova dem igen, för att de har varit rädda över att jag ska ta dem igen, eftersom att jag hamnat på intensiven och fått leverskador och sånt där.
Mm.
Men nu har jag inte haft varken skadat mig själv eller försökt ta mitt liv på över ett år. Så jag tror att jag kanske kan...
Fan vad grym, det är ett rör.
Så jag tror att jag kanske kan försöka lyckas få prova en bra medicin nu igen.
Mm. Ja.
Jag får hoppas det.
Mm. Det hoppas vi också. Med. Sista frågan. Mm. Vad inspirerar dig?
Kanske lite egoistiskt, men jag tror ändå att det är mig själv rätt mycket.
Fan vad bra svar.
Ja.
Tack så jättemycket för att du ville ge stångens på den.
Tack så jättemycket för att jag fick vara här.
Nej, men det finaste med hela den här intervjun, det är ju ändå att hon önskar ingenting ogjort.
Nej, jag vet.
Alltså det är så starkt när man liksom har varit med om, när man har varit med om det här. Alltså.
Ja, men alltså verkligen. Men det jag tänker mig är att Tyra säger ju i intervjun att hon inte vet om den här avdelningen var till för hennes problem. Och det ska ju sägas att det är den ju inte.
Nej.
Jag tycker inte att det är rimligt att hon med liksom sin bipolära diagnos, med sitt självskadebeteende, sina självmordstankar.
Och dessa aggressionerna som hon
gjorde. Ja, men precis. Att hon, att man inte vet var man ska placera henne, så man buntar ihop personer. Jag tycker inte det känns helt rätt att så här, de som har ett missbruk, några som kanske har varit inblandade i mord, som Tyra säger, och sen då Tyra med sin psykiska ohälsa. Men hon säger ju också att de kunde mötas i sin psykiska ohälsa.
Mm.
Men jag, alltså, det känns det bara är... som att, så här, att bara bli förvarad någonstans.
Mm. Ja, jag tror inte att den här förvaringen leder till god psykisk hälsa.
Nej.
Sen så förstår jag ju också att man på något sätt, alltså förvaring låter ju så himla hårt. Man kanske inte behöver se det som förvaring. Det ska ju vara en plats där man liksom blir hjälpt med att få tillbaka någon sorts självkänsla och få bort det här självhatet som man ju såklart känner. Och liksom, men jag förstår att man också känner ett svek från samhället.
Ja, men precis.
Och ja, alltså det är jättesvårt att ta upp de här frågorna, har jag faktiskt insett, alltså ju mer vi har gjort. För att såklart, alltså alla historier är så olika. Mm. Det går liksom inte ge någon sorts generell bild av hur det ser ut. För alla har så mycket olika erfarenheter. Det kommer säkert vara många som skriver till oss nu och berättar om sina erfarenheter som både kommer vara mycket bättre än Tyras och också värre säkert. Men liksom, jag tycker bara det känns så viktigt ändå att lyfta det trots det svåra, och även om vi inte alltid kan göra alla rätt. För att anledningen till varför det är så svårt är ju för att man typ aldrig någonsin innan har hört de här historierna.
Nej, men precis.
Jag har, så innan vi startade ångestpodden hade jag ingen aning om att det är så här det går till. Om någon mår så pass dåligt så att man liksom inte...
Och det är ju inte alltid det går till så här heller.
Nej,
det måste vi verkligen komma ihåg. Men alltså det här är bara så här... Alltså sprid det här avsnittet, snälla hjälp oss. Det här måste politiker höra, för det krävs att vi gör någonting.
Mm.
Unga människor som mår så här dåligt ska ju inte hamna på... ett ungdomsfängelse.
Nej, men det ska ju inte gå så långt så att de mår så dåligt. Det var ju som Tyra själv berättade, hon mådde dåligt liksom i lågstadiet.
Ja.
Varför var det ingen lärare som agerade? Eller någon annan vuxen? Liksom.
Nej, precis.
Hallå, vad är ni?
Ja.
Ja, tusen tack Tyra för att du ville gästa och berätta din historia.
Det var vad vi hade att bjuda på idag.
Det var det. Nästa vecka är vi tillbaka som vanligt. Vi kanske ska säga det för er som lyssnar direkt
idag,
när
torsdag.
Det här släpps. Ja, eller fredag.
Mm.
Just nu är bokmässan i full gång.
Bokmässan i Göteborg.
Yes, och vi är på plats självklart med vår underbara bok Vi borde vara lyckliga.
Och vill ni se vårt schema så gå in på Ångestpodden på Instagram, för vi har signeringar 2 dagar. Vi är på olika scener. Vi kommer prata psykisk ohälsa och låta det ta plats.
Yes, vi kommer vara mycket på västkusten den här hösten.
Gud ja.
Det är Eva. Ska jag snart flytta till Göteborg?
Nej, men nästan alltså.
Ja, ja. Underbara Götet. Ja, men jag hoppas att vi får träffa några av er där.
Det hoppas jag.
Ja, det vore underbart.
Och ni får ha det så göttigt till nästa vecka.
För då hörs vi som vanligt igen.
Vi älskar er.
Hej då.
Hej då.